Hej och välkomna till Entreprenörskapspodden med mig Maxim Clausier, civilingenjörsstudent i energisystem här på Uppsala universitet. I denna podcast ska vi undersöka hur kreativitet, estetik och hållbar design kan leda till en tekniskt baserad entreprenörskap. Dagens gäst är ingen mindre än Mats Lejon. Mats Lejon är professor i elektricitetslära här på Uppsala universitet, men även serieentreprenör inom förnybara energikällor där du har skapat olika företag i olika energislag, som till exempel våg, vind eller ström. Det är väldigt kul att ha dig här idag. Du kan börja med att presentera dig själv lite kort om du vill.
Ja, tack så mycket Maxim.
Varsågod.
Som sagt, jag heter Mats. Jag är från västkusten som ni hör, kanske göteborgare. Disputerade på Chalmers på 80-talet och som sagt var bäst före datum och passerat. Tycker det är jättekul att jobba på Uppsala universitet och speciellt med kreativa studenter då, och teknologer.
Du har koll.
Ja. Och så det är jättekul att bli inbjuden hit och göra. Jag har hjälper staten på några ställen. Jag sitter i högskolan Gävle styrelse och jag sitter i Försvarets forskningsinstituts styrelse. Och har varit rådgivare till amerikanska ambassadören under 8 år i energifrågor.
Jag hörde det på Uppsala Talk där du sa att du var med och byggde en del av amerikanska elnätet. Var det Intertie Pacific eller?
Jo, det är Pacific Intertie. Okay. Och det är jag disputerar på det faktiskt. Det är hur man får över kraft från Vancouver-området norra USA till ner till Los Angeles, till södra Los Angeles, där man har jordbävningar och man inte får bygga kraftstationer hur som helst. Och den kommer faktiskt från Sverige, började byggas 1964 faktiskt, och sen uppgraderas den i många ordningar, och när jag då gjorde det här så var det 87, 88, 90, och då var en uppgradering och som var då jordbävningssäker system då.
Okej. Är det den uppgraderingen som används idag fortfarande?
Nej, den får fortsatt uppgraderas. Jag tror det är två eller tre uppgraderingar till. Men alltihopa kommer faktiskt från Ludvika. Imponerande faktiskt. Ja. Det var någon som sa till mig någon gång att men i Sverige, nu måste det vara mindre människor än i Los Angeles. Varför kan inte vi bygga det själv? Liksom det här? Men då ska man säga så att Sverige har en intressant egenskap i elektriska termer. Det är att Sverige är en kvarts våglängd långt. Och det är inte så många som funderar på det. När det är full effekt uppe i Porjus, uppe i norr, så är det alltså ingen effekt i Malmö. Och detta faktum att vinkeln då är 90 grader mellan ström och spänning ner i Malmö gör ju ett speciellt problem som inte så många länder har. England, Frankrike, Tyskland och så vidare, de har inte det problemet, för där är producenten väldigt nära konsumenten. Medan Sverige då på tidigt 90-tal gjorde klart för sig, och det var en av våra Nobelpristagare, Svante Arrhenius, som bestämde eller försökte övertyga opinionen om att vi skulle satsa på vattenkraft i Sverige och inte kolkraft. Han var före sin tid, han påpekade också greenhouse emission från kol och naturligtvis, så att han var långt före faktiskt. Men fick svenska myndigheter att satsa på vattenkraften. Men då under problemet att man hade en kvarts våglängd långt land. Och när det kommer upp då på västkusten i USA så kan vi lösa det, för vi har gjort det tidigare. Okay. Vilket är jätteintressant.
Ja, jag visste inte det. Det är superkul.
Ja, så den här kvarts våglängden är egentligen grunden för alla, eller många av tidigare ASEAs stora innovationer. Nuvarande ABB och Hitachi, Alstoms innovation och så vidare. Men det kommer ofta från att i ursprunget att vi är en kvarts våglängd långt och vi har klarat att hantera det här elektriskt då.
Okej, så den problemen har varit till vår fördel?
Ja, hela HVDC-sidan kan vi säga är en sån grej också.
Okej. Mm.
Så att det har drivit mycket, både teknologer, studenter, Tekniska doktorer, de första disputerade faktiskt i Sverige, var på, hör och häpna, i Västerås. Två stycken, 1941 och 42. De disputerade som industridoktorander på Chalmers. Okay. Men hade de här problemen framför sig.
Okej, är det någonting som är världskänd nu? Eller är det fortfarande vi svenskar som är bäst på det?
Nej, det, nu finns det ju fler som har lärt sig det här. Mm. Och, men man är väldigt duktig, måste man säga då, internationellt sett, i Ludvika, nu var han i touch.
Okej, vad spännande. Mm. Ja, det är supercoolt att du var med och gjorde det.
Sen så kan man komma ihåg också att de företagen i Västerås då, det finns ju det som var gamla SEA, det har blivit Westinghouse, det har blivit Alstom, det är stora världsföretag, det har blivit ABB naturligtvis, och det har naturligtvis också blivit Hitachi. Mm. Och det har varit en förutsättning för till exempel Northvolt att bygga upp sina kompetenser, för man har då haft mycket kunskap och mycket idéer, kreativitet helt enkelt, som du var ute efter.
Ja, det kommer senare. Mm. Ja, men bra, intressant.
Det är lite historia.
Ja. Det var perfekt för att börja podden på ett bra sätt. Jag tänkte faktiskt sen börja med tre små frågor för att bara komma igång. Men det känns som att vi har redan gjort det. Så jag tar bara den som är den mest intressanta. Och det är din inställning inför framtiden när det gäller energikrisen. Är du positiv inställd med den där övergången till förnybara energikällor? Eller lite negativt?
Nej, jag är väldigt positivt inställd naturligtvis. Jag har jobbat med det nästan hela livet och olika saker. Däremot så är det alltid mycket dimma som kommer in. Och den här har vi inte lyckats lära oss att hantera, den här dimman som kommer in. Alltså, det är så stora pengar i det här med energisystemet. Mm. Eller hur man gör bilar och byter från bensin och olja till el. Så det finns liksom lönsamhet i att skapa en dimma, alltså en icke-vetenskap som döljer de intressanta framstegen som olika forskargrupper över hela världen genomför. Så de som gör något bra, de försvinner i den här, de drunknar i den här dimman på grund av att det är så enormt lönsamt att göra framsteg inom det. Mm. Och det visar sig ännu mer nu efter det här som vi har sett i Europa, det här kriget som har kommit och hur man sätter olika länder i olika trassliga situationer. Om energisituationen. Och då är det hur många som helst som vet hur de här ska lösas. Det är jätteintressant i det perspektivet som med ett samhällsfenomen. Men det är ju väldigt svårt för en regering som till exempel i Sverige då, nytillträdd, ska fixa det här, eller någon opposition som ska fixa det i något annat land, hur man hanterar olika saker, för det kommer lika många lobbypersoner som det är miljarder pengar som finns som säger att deras lösning är den bästa då.
Okay.
Och bara för att göra ett exempel då, så på min avdelning så har vi ett doktorandprojekt nu med kanske 50 doktorander i grupper av tre som har fått två frågor. Hur löser vi den svenska elbristen? Och när är det klart?
Svåra frågor.
Ja, men det är väl ganska relevant.
Ja, eller? Verkligen. Ja. Har de kommit fram till någonting?
Jag fick den första utredningen idag. Då. Så vi gör det här under hösten och så ska vi försöka betygsätta det. Då. Så. Men det är mycket kloka ord som kommer. Men de kommer naturligtvis då drunkna i mycket annat då, när det kommer en massa andra människor in.
Ja, men du sa nu så att det är lönsamhet. Eller det är lönsamt med dimman. Ja. Hur menar du?
De som inte har så bra lösningar men som vill ändå få order, de skickar ut massa dimma i systemet.
Okej. Okay.
Så att det här med att försöka få skingra ut vad som är effektivt och som är klokt ur många olika aspekter, det går knappt för att det är så många grejer som ja. Vi har till exempel en sån här grej, en väldigt enkel sak som händer idag då. Det är ju att man håller på att diskutera om vi ska få elersättning efter den 1 eller 15 november som man säger då. Och då är det ju jättemycket miljarder som har samlats på hög i på Svenska kraftnät på grund av något som de kallar för flaskhalsar då. Mm. De här flaskhalsarna beror till stor del egentligen av egenskapade saker, som att vi har stängt några kärnkraftverk i förtid och vi har räknat fel på någonting och det har inte blivit riktigt bra, så det har blivit galet. att åtgärda de här sakerna är ju jättebilligt jämfört med alla flaskhalskostnaderna egentligen. Men den lösningen finns inte riktigt i medierna idag. Mm. Utan där tror man liksom att se till att betala ut de här pengarna till svenska befolkningen då. Så det är jätteintressanta saker egentligen.
Jo, verkligen. Jag har aldrig tänkt på det perspektivet heller.
Så liksom en uppstart av Ringhals 1 och Ringhals 2 plus en korrigering av lite nätekvivalenter för Södra länken. Det kostar några miljarder, men det sparar ju jättemycket problem. Mm. Sen kan man hantera det under 10 år. De andra grejerna som man vill göra. Och då därmed inte sagt att det här med förnybart, att vi ska gå mot, precis som vi sa, den här positiva inställningen med 100% förnybart. Det är klart vi ska göra det.
Ja.
Naturligtvis. Men under vägen ska vi inte kantra. Liksom. Och det gör man om elen blir väldigt dyr.
Ja, verkligen.
Eller hur? Då liksom, jag ska nog inte köpa någon elbil det här året. Eller hur?
Ja, ja.
Utan det är ju billigare med en bensinare eller med en diesel och så. Och när folk börjar reflektera i de termerna, då har vi ju misslyckats liksom med den här stora omställningen. Så att jag tror att man ska hantera de här problemen i ordning på, ja.
Men jag tycker i alla fall det är skönt att du säger, professor, här, att du är positivt inställd om framtiden.
Jag är väldigt positiv, och jag tror att det här kommer, och det går sakta fram ibland, och ibland så kantrar det, men det är då man måste liksom tillbaka, hjälpa upp det systemet igen.
Mm. Men då kan man lugnt säga att framtiden ser lovande ut.
Ja, framtiden ser lovande ut.
Ja, men super. Men jag hade en annan fråga som jag tog bort, men jag kan fråga den då. Då är du för eller emot kärnkraft? Då...
Ja, jag är naturligtvis för att man använder kärnkraften så länge som den ska fungera.
Mm.
Sen när man inte behöver den längre, när det finns billigare alternativ då, billigare förnybara alternativ, då ska man ta bort den.
Okay.
Men man ska inte försöka göra detta på ett konstlat sätt eller på ett tvingat sätt.
Nej, det ska bli naturligt.
Det ska bli naturligt, ja. Och att det ska verkligen då inte vara dimmor som styr, utan det ska verkligen vara riktiga fakta som styr. Så det är liksom... Egentligen så måste man tänka så här, det sa jag i den andra podden också. Man måste välja vilket problem som är det största. Om man då har sagt så här att det största problemet är greenhouse emission just nu, då ska vi hantera detta. Då är alltså kärnkraften en ganska bra källa.
Absolut.
Men... Då kommer man, när man har hanterat det här med greenhouse emission och löst det, så kan man ju ta liksom kärnkraft på vägen. Okej, kärnkraft kanske inte är helt bra heller. Nej, det finns ju vissa problem med den som inte är så roliga. Då kan man hantera den i laga ordning i nästa vända. Men tar man alla problemen samtidigt, då blir det här väldigt svårt, och då får man motstånd istället mot att hantera de här problemen.
Mm.
Det är egentligen det är en ganska pragmatisk syn. Tror jag.
Nej, men jag håller lite med att man ska ta saker i taget. Sen kommer man framåt istället för att fastna i allt samtidigt.
Ja.
Lite så.
Det vore väldigt stor knäck till exempel om vi inte kunde fortsätta hålla på med elektriska flyg och elektriska båtar, oceantrafik och så, på grund av att elen blir så dyr så vi skiter i det.
Mm.
Det vore en jättestor grej. Nu, bilar pratar vi om, och det tror jag de flesta har väl börjat fundera i och så vidare. Men när vi pratar lastbilar, kanske flyg framför allt, som jag tror är en stor utmaning som vi håller på med mycket då, så ska man inte stoppa den utvecklingen på grund av att elen blir dyr.
Nej.
Det är liksom en antigrej det där.
Nej, verkligen. Sen är det ju så att idag är det också lite speciella förhållanden med allt som händer. Men,
jag menar ju faktiskt så här också, att det här är ganska självpåtaget, de här problemen som vi har i Sverige. Sen kan vi lägga på ett ytterligare problem, och det är det som händer i Ukraina.
Mm.
Och då kommer vi på en annan nivå. Men redan den första nivån så ska vi klara av att hjälpa Finland, som sagt var, men även Norge och Tyskland, Danmark och Polen och lite Baltikum med lite el. Det är inget problem. Men då måste vi ha hela systemet fungerande.
Mm.
Och om vi själva stympar oss, då är inte det här bra.
Nej, nej, det är sant. Men då är det därför du har skapat i alla fall företag.
Ja, precis. För att man ser ju, alltså, det är så här, va, att vi tycker det är jättebra med solen, det är jättebra med vindkraften och det är jättebra med den traditionella vattenkraften. Men det måste finnas mer alternativ. Och därför ville vi bygga upp på vågkraften, för det har en bättre fysik än vind och sol. När solen lyser in på moder jord så blir det vindar. Man får en högre energiomvandling, högre effekttäthet. När vindarna blåser över stora ytor av vatten, då blir det vågor. Man får ytterligare energiomvandling. Så effekttätheten och energitätheten i vågor är mycket större än i vind och sol. Och då finns det en poäng att hantera det vetenskapligt som en utmaning. Mm. Och det menar jag att det ska man fortsätta göra.
Mm.
För vi har ingenting idag som är tillräckligt bra. På samma sätt så kan man göra med marina strömmar. Att jorden roterar, driver strömmar. Är naturligtvis en jättebra möjlighet att kunna få ut el. Så det är av den anledningen. Att göra bättre vindkraftverk, ja, det är klart man måste kunna göra det. Man måste kunna acceptera att en del tror när det här var klart nu, vi ska inte ändra på det här.
Mm.
Ja, men det är ju rätt dåligt. Varför gör vi så när vi kör liksom 1G, 2G, 3G, 4G, 5G liksom på mobiltelefonen? Varför kan vi inte göra detta med vindkraftverken också? Utan måste alla se likadana ut på det sättet? Är det ingen som orkar ta nästa steg? Liksom? Och det är ju det vi har försökt med de vertikalaxlar till exempel. De är nästa steg. Det är de som man kan bygga absolut de högsta effekterna med. Om man skulle vilja liksom ge sig på och fundera på 20-30 megawatt. Mm. Sorry, det blev vertikalaxlat. Men så långt har man inte gått i begreppsvärlden än. Men när man tittar på det teoretiskt, fysikaliskt, då är vi där. Liksom.
Okej. Okay. Men det är bra att du tar upp det, för att den frågan kommer lite senare,
ja,
i estetikdelen. Men ja, men intressant, lite förprat. det är superspännande. Jag tycker att vi kan börja med nu första tema. Men då ska vi nu prata om kreativitet, som du har nämnt flera gånger nu, och själva begreppet då, och hur det kan kopplas till entreprenörskap och ingenjörskonst också. För vi har under kursens gång en kurs om kreativitet inom entreprenörskolan läst om en forskare som heter David Cropley, och han har beskrivit ingenjörskonst som det processen att skapa effektiva och nya lösningar till problem. Och jag tycker att det där skulle man också kunna beskriva kreativitet med samma. Dessutom har också Joakim Schummer, som är en annan forskare inom estetik och kemi, sagt att konst och vetenskaper är kreativitetsdrivna och att det är vår nyfikenhet som får oss att vilja gå framåt och hitta på nya lösningar. Och då vill jag fråga om du har någonsin funderat över begreppet kreativitet. Du har redan nämnt det flera gånger, så att du har kanske tänkt på själva innebörden av det.
Ja, det är väl så att man... Det är lite av en, man kan säga, det är lite av en ingenjörslycka då, att kunna se ett teoretiskt samband tillsammans med ett praktiskt tekniskt sammanhang, eller hur?
Mm.
Och jag menar, ingenjörsvetenskap, det är både teori och praktik. Ofta nu för tiden så säger folk att ja, men det är civilingenjör, det är teoretiskt verksamhet. Men jag hävdar det är inte det, utan det är både och. Mm. Det är både ett praktiskt moment, men det är också mycket teoretiskt. Och när man får det här att sammanfalla, det är då det blir roligt, va? Eller hur?
Ja.
Ja, men det stämde ju för 17. Vad är det här liksom? Mm. Och då blir man glad som ingenjör.
Ja.
Och det är då man kan säga så, men läs gärna till ingenjör, för det är helheten liksom som är det bra.
Ja, absolut. Du sa också nyss att det är väl lite det man strävar efter, kanske kreativitet. Inser du att det är någon sort eller slags mål av en ingenjör att kunna känna sig kreativ?
Jo, men att man kan dra egna slutsatser, att man slipper bara kopiera vad andra gör.
Mm.
Det är ju en, alltså det är en test på en själv. Jag vet inte, en del som har spelat golf säger så här att det är inte att spela mot andra som är grejen, utan det är liksom att spela mot sig själv som är grejen. Och det här är ju likadant här. Det är ju inte egentligen att spela mot andra, utan det är ju liksom att utmana sig själv. Och det har ju någonting med någon form av tillfredsställelse att göra när man kan göra det. Att man får ekvationerna stämmer med de faktiska resultaten.
Mm.
Experimentellt.
Okay.
Eller praktiskt.
Ja. Då sa du lite det jag ville ta upp efteråt. Att det är viktigt med kreativitet och kunna på något sätt tänka nytt och tänka själv. Och att ibland om man då bara använder sig av gamla lösningar och förbättrar dem och enbart gör det på det sättet och på en passivt sätt, då kan det kanske leda till att vissa lösningar är inte riktigt anpassade till den nya problem man försöker möta. Och en sak som Boole har tagit upp redan 1960 är ju väl att vårt samhälle blir ju mer och mer komplext. Det är många system som upprätthåller den, som ser till att allt fungerar. Och att för att möta det behovet som ingenjör, då behöver man lära sig mycket mer om olika ämnen. Och att vi då i våra programmer får bredare och djupare kurser utan att ha någon riktigt utrymme för själva kreativitet och design. Du har ju själv undervisat för ingenjörsstudenter. Har du någonsin känt av det, att det kanske saknas det, att det finns en brist av kreativitet hos studenter?
Ja, jo, det är ju så att, men det är också vi lärare som ska försöka locka fram det där.
Mm.
Lite som du sitter här nu, och det måste ju vara jättekul som student att hålla på här. Och,
verkligen.
Eller hur? och locka fram det där, och det tror jag är jätteviktigt, alltså, för att när vi gör kurser så kan vi bli väldigt instrumentella. Det här och det här och det här ska det vara. Det ska baseras på dem och de förkunskapskraven, och är de fel så går inte det här att justera. Men så är ju inte verkligheten. Utan verkligheten är ju det att studenter som jag säger, triggade, som vill göra grejer, det ska inte finnas jättestor gräns för hur långt de kan gå i den bästa av alla världar, eller hur?
Mm.
Utan man vill ju gärna att de kan följa på och gå vidare. Mycket av det som styr då våra utbildningar har ju med ekonomi att göra ofta. Och det som är styrande på ekonomin, det är ju egentligen inte personal, utan det är de laborativa delarna som då finns, eller de experimentella delarna. Och då brukar jag säga att man får vara ganska kreativ för att hitta möjligheter för dagens studenter och teknologer att utvecklas åt olika håll. Och det behöver inte vara precis som det här. Det är ju jättefantastiskt. Liksom att du har,
superkul att ha en poddstudio.
Men det finns en del företag är ju beredda att vara med och laborera och diskutera med studenter och teknologer. Och då ska man öppna den gaten för dem. Att vi kan labba på, om vi pratar nu om Hitachi till exempel, eller på Vattenfall, eller på nu vad det är, för att få en bättre förståelse, för att ta ett steg till. Så vi behöver inte bara använda vårt eget lilla labb då, som kostar väldigt mycket pengar. Utan vi kan liksom öppna upp för andra grejer. Och många är väldigt positiva till det, ska vi säga, i svenska systemet liksom.
Okej, så att det blir en samskapare med andra företag för att få fram kreativitet hos studenter. Men då menar du att man behöver det praktiska för att kunna bli kreativ?
Ja, det är det som jag försöker säga. Det är en helhet, va? Det är både det här teoretiska och där man ska kunna grunderna. Precis som du sa väldigt tydligt där, du har gått igenom vad du har läst, vad de andra har gjort tidigare och varför de har gjort det. Men sen för att gå vidare så måste du göra det på någon form av praktik eller experiment, eller försöka konstruera något. Och det kan man ju naturligtvis göra här på Ångström eller på sitt labb. Men man kan också gå utanför och göra det i industrin tillsammans med industrin, under fortfarande som student och teknolog. Men där man liksom har skapat en relation som då tillåter att vi får lov att experimentera.
Mm.
Att vi får lov att testa våra tankar och så framåt.
Men har det blivit av än? För jag tänker, vi som student, oftast är det med att man får kanske studiebesök på en företag. Men jag har aldrig varit med om att själv laborera.
Ja, vi gör det rätt ofta då.
Okay.
Och det är bara för att vi försöker driva på den. Försöker få mer på den funktionen. Och det är också intressant att höra andra ingenjörer som är i industrin att vara med och laborera till exempel. Det ger en ny dimension av det.
Mm, absolut. Det låter kul också som student att kunna få men uppleva det i en riktigt praktisk ställe. Ja. Men då har du svarat på det jag ville. Jag undrade, det var ju väl om det fanns en brist, och du sa att det finns, men att det går att ändra på. Om
man försöker vara kreativ så kan man då flytta den gränsen. Det är egentligen det vi snackar om.
Ja.
Att okej, det här kanske vi ska försöka få Sandvik att bli intresserad av, och försöka laborera på Sandvik till, som ett exempel nu. Eller försöka komma till testbanan i Göteborg och laborera med de här elbilarna ordentligt.
Mm.
Och det blir ju, wow! Eller hur?
Ja, verkligen.
Och då har ju både företaget intresse av det. För de ser ju de positiva effekterna, att de kan ju rekrytera folk som de vill ha. Mm. Och studenter och teknologer, de blir också intresserade och kan förbättra sin perception på vad var det verkligen det här gick ut på. Hur fick jag ännu mer kunskap inom de här områdena? Vad kunde jag testa fram?
Mm. Det är väldigt relevant det du säger, för att vi har också lärt oss att det finns olika typer av kreativitet, och att en av dem är ju kreativitet genom samskapande, eller att man flera aktörer tillsammans leder till någonting kreativt. Att man tillsammans då kommer på någonting, och att om man inte sitter själv då och sitter fast på någonting. Så är det någonting som du tror på, att man tillsammans kan vara mer kreativ än själv?
Ja, det tror jag. Men jag tror man tränar sin egen kreativitet genom att träna med andra egentligen.
Okay.
Om vi säger så. Så det är inte så att man behöver det. Men man kan, och dessutom kanske man övervinner vissa, man kan ju vara rädd för det här med kreativitet också. Man kan vara försiktig. Och ofta så kan det ju vara så, till exempel de som inte har meckat med cyklar när de var liten eller sådär, att de är lite rädda för det. Och det här är lätt att det blir till en könsrollsgrej också. Man vill ju att alla, både tjejer och killar, blir väldigt kreativa. Mm. Eller hur?
Ja.
Och då får man ibland hjälpa till och säga, visst, då kan vi göra det här tillsammans. Eller ja, du förstår vad jag menar. Ja,
absolut, men då blir det nästan som att kreativ är någonting som man kan lära ut på något sätt. Som man lär sig och sen lär ut. Kanske inte kreativitet, men själv väldigt praktiskt. Alltså,
att få den känslan av att vi kan bli kreativa.
Mm.
Det tror jag man kan försöka stimulera. Vi säger
ja,
så.
Just det. Ja. Ja, försöka kultivera kreativitet hos studenter.
Ja.
Men har du själv upplevt det när du blev nyexad? Att du kanske behövde gå igenom en ny lärande process om själva hur ska jag vara kreativ?
Ja, jag tycker nog själv att jag tog det på mig egentligen. Det var egentligen därför jag doktorerade. För jag ville, okay. Ville få en lite längre tid på mig att smälta och försöka förbättra mig då.
Okej, okay. Ja, spännande. Mm. Men kul, tack för det. Nu ska vi vidare till andra delen. Så nu ska vi prata om estetik, som är det andra temat vi har diskuterat i denna kurs. Och hur vi kan koppla det till till entreprenörskap. Det som är kul med estetik är att på något sätt alla har hört det begreppet, men kanske inte riktigt reflekterat över vad det egentligen innebär. Till exempel, jag trodde först att estetik var bara någonting visuellt, att om jag såg en fin staty, en fin tavla, att jag tyckte att det var estetiskt. Men estetik är egentligen, som Steven Taylor säger, det är allt kunskap som man kan få utifrån våra sensoriska upplevelser. Så det är egentligen allt som får dig att känna dig på något sätt. Om du känner dig bra, då är det en sensorisk upplevelse också. Så det kan vara både lukt, sinne och alla våra känslor. Så jag tänkte börja fråga med hur du kom in på förnybara energispåret, men det har du redan sagt tidigare. För att du vill ju bidra till en bättre elnät eller bättre elsystem i Sverige, och att du sa också att du vill att allt ska inte komma från en och samma energikälla, att det är ändå viktigt att ha olika typer av energikällor. Men Sen vill jag fråga hur du kom på idén av vertikala vindturbin. Du sa ju själv att de är bättre egentligen, teoretiskt, än de som man kallar för kanske vanliga vindturbin. Men hur kom du på idén? Var det först, tänkte du på det först på pappret att oj, om det blir vertikal så är det bättre? Eller tänkte du utifrån en estetisk känsla?
Jag skulle försöka vrida det till estetiskt. Du ska förklara för en sak då att när vi har en trebladig snurra som traditionell vindsnurra idag, så sätts gränsen av hastigheten på bladet. Det sätts ju av ett ljud. En estetisk upplevelse.
Ja, den hör man.
Eller hur?
Ja.
Och när vi går upp där och vi kommer över 88 meter per sekund längst där ute, då blir det lite problem. Det är alltså saker som jag då som ingenjör känner. Ja, men du vet, det är ungefär som när det börjar lukta illa. Man blir lite orolig vad det är som händer. Mm. Nu hör jag ljudet här, nu börjar det bli inte så bra längre. Va? Eller hur?
Ja.
Och det vill vi inte ha som ingenjör, utan vi vill liksom se till så att det här ändrar sig. Och då är det ju naturligtvis om den här går i en vertikal axlad, så går den ju tredimensionellt och då går hela bladet istället med halva hastighet ungefär.
Mm.
Och då låter det inte längre.
Okej, så det var verkligen själva ljuden som fick dig först att tänka på det?
Jag ska bara försöka, ja, man letar efter, det är ju några saker som man alltid letar efter som ingenjör, det är lukt va?
Ja.
Luktar det något så, nu börjar det brinna här va? Nu är det dålig verkningsgrad liksom. Mm. Och då måste man liksom resonera, okej, det här dålig verkningsgrad, ja, vi kan höja verkningsgraden, det här är inte riktigt gjort, eller hur?
Mm.
Nu låter det för mycket, ja, det vibrerar, det rör sig, ja, det är ingen bra ingenjörslösning det här, vi måste fixa någonting.
Mm.
Det här med ljudet då, det sätter ju en gräns på hur stort man kan bygga egentligen. Det var det jag sa från början, att ska man bygga riktigt stort, då klarar man inte bara ha bladet i en punkt och sen en som vispar runt.
Mm.
Utan då får man ha flera infästningar och sen får man gå med lite lägre hastighet. Och då menar man verkligen går högt upp.
Ja.
Mm. Så det är lösningen för att komma förbi det här problemet.
Ja.
Så enkelt är det egentligen.
Okej. Okay.
Och så när det börjar låta och lukta och man ser att det börjar flimra och så, då blir ju folk oroliga. Så att de sitter i ett flygplan när det börjar låta liksom, och alla börjar bli oroliga. Vad är det nu som är galet?
Ja.
Och det är en reaktion som vi har som människor. Men om vi då omsätter detta i en ingenjörslös, ja, vi kan göra det här bättre. Eller hur?
Mm.
Så jag tycker din definition av estetiken var väldigt bra. Och den påverkar ju oss då som ingenjör om vi är observanta. Eller hur?
Jo, det är sant. Nu ser du nästan att estetik kan också vara en varningssignal på något sätt.
Ja.
Själva ljuden. Och det låter ju väldigt smart också. Att gör en dålig ljud, då är det någonting fel.
Ja, då
och istället för bara dra ner hastigheten, då kan vi uppfinna någonting annat istället.
Ja, precis.
Okej, kul.
Ja.
Men... Och när du kom på idén av den vertikala vindturbin, var du själv eller hade du flera som startade, som du startade företaget med?
Nej, vi har ju en mycket bra kollega till mig, en mycket bra vän också under många, många år som heter Hans Bernhoff, som också är professor här.
Mm.
Så vi har jobbat tillsammans med alla de här sakerna.
Okay.
Och han är fantastisk att jobba med, så man ska inte ta något ifrån honom. Vi har gjort det här tillsammans då.
Okej. Även seabased?
Ja, även seabased, ja. Och vertical wind.
Okej. Ja, men kul. Så det är också kreativitet tillsammans på något sätt?
Ja, alltså jag tror vi tänker ju inte lika. Det gör ju ingen människa.
Mm.
Men när vi ser lösningar så ser vi dem ganska snabbt båda två.
Okej. Ja, så ni är snabba på att hoppa på ett tåg och ta den och fullgöra?
Ja, precis.
Okay. Och av ren nyfikenhet när jag tänker på det, hur blev det med företaget Seabased när det gick till privat? Är du fortfarande med i företaget? Eller?
Ja, vi är fortfarande med i det hela och det är i Irland nu.
Mm.
Så att det först flyttade till Norge för de hade naturligtvis inte samma regler som inom EU. Och sen flyttade till Irland för de har ju naturligtvis mindre skatt.
Ja.
Och det är inget som jag gillar egentligen, ska jag säga, för jag vill att det skulle vara i Sverige.
Mm.
Men i Sverige så tycker man kanske man är dum i huvudet då, som tror att det går att bygga någonting i Sverige. Och jag ville liksom visa att det är klart vi kan göra det, men då måste alla vara beredda på det. Vi fick väldigt mycket är det svårt att få loss pengar till stora pengar. Så det är det som gjorde det. Men det är lättare för dem nu då att få loss stora pengar.
Så det går bra nu?
Ja, det tror jag. Jag har inte jättestor insyn sedan 2017, så jag är inte med i någon sån, utan jag är passiv där bara.
Okay. Men ja, för jag har också sett att Irland är väldigt de är i framkanten på något sätt med vågkraft också, med Sverige. Det är många företag som startas där inom vågkraft.
Ja, men då måste jag säga så här att det är inte, det är viktigt att skilja på att det finns vågor utanför Irland och den tekniska ability att göra någonting med dem. Och jag tror att här har vi mycket större möjligheter att göra det egentligen i Sverige.
Okay.
Fast vi inte har så stora vågor. Men våran förmåga att göra saker i Sverige, den ska inte underskattas, det ska jag säga.
Okay.
Och våra ingenjörer, civilingenjörer och sånt, och tekniska doktorer som kommer ut från våra svenska universitet, de är väldigt användbara.
Okay.
Så det ska man också...
Vad skulle då vara problemet med själva med vågkraft i Sverige? Är det också motståndet från samhället?
Alltså, ja, samhället vill ju, under den tiden vi gjorde det här, så ville ju samhället istället att de skulle satsa på vind, och de klarar bara att tänka på en sak samtidigt ungefär.
Mm.
Och det där är inte riktigt bra, det är ett dåligt syndrom.
Mm.
För jag menar att det måste finnas en mångfald, och det visar sig nu också. Blåser det inte och solen går i moln, så har vi liksom 9 kronor kilowattimmen.
Mm.
Det är inte bra.
Nej.
Hade vi då haft någonting annat som har en annan tidsaspekt, så hade det blivit mycket bättre. Så nu börjar de väl kanske begripa det, vad jag har pratat om sen 2000, så jag blev professor där.
Okay.
Så jag har faktiskt det på installationsföreläsningen, min installation 2000, exakt hur det här då fungerar.
Mm.
Och då hade vi även geotermi med, som också är en väldigt bra kandidat, speciellt för länder som inte har vatten i närheten av sig.
Mm.
Polen, Tyskland, Tjeckien och så vidare.
Ja, det tog lite tid för dem att lyssna på dig då, men till slut gör de det kanske.
Ja, de gör det, men amerikanska myndigheter lyssnade faktiskt på det här under George W. Bush då. Så de satsade på geotermin, och de har sådana anläggningar i drift nu.
Okay.
Men det tar ju många år, alltså. Det är ju så. Det är inte en lätt, enkel sak. Och som vi vet sedan tidigare, så Island och Italien och sånt, men de har ganska liten jordskorpa där. Men på lite djupare så finns det också en stor möjlighet på geotermin.
Okay. Ja, problemet med sådana där energi är väl kanske att, som sagt, tekniken är ju relativt nytt. Jag hörde någonstans en forskare inom vågkraft säga att utveckla någonting under vattnet som vågkraft är nästan lika svårt som att göra det på molnen. Just för att, jag vet inte hur sant du kanske tycker att det är, men just för att det är någonting som kanske inte har gjort innan, och att det är många nya challenge än om man skulle göra det på jorden bara.
Det finns ju en del som, jag kan ju tänka mig att jag håller med om honom, men det finns ju två vägar att gå fram när man ser sådana stora problem då. Det är att bestämma sig, vi gör någonting nu och sen ser vi vad det är som blir fel och sen korrigerar vi efteråt. Eller så sitter man och problematiserar i 10-20 år och säger, nej, men det här går inte, det här går inte, det här går aldrig och så vidare. Då kommer man ingenstans. Och vårat val var ju väldigt tydligt. Vi gör direkt och så ser vad det blir problem. Men sen ska vi ha sen den roliga delen sen, som vi inte fick vara med om då. Det var ju att korrigera de saker som, och det är inte jättestora grejer, det är små, små detaljer som gör att det här blir en jättestor grej. Men då hade vi inte finansieringen tillräckligt.
Okay.
Så då flyttades det till Norge och sen till Irland.
Men hur kom du på idén av bojen? För jag menar, det finns flera olika vågkrafttekniker. Varför just en boj?
Man ska göra så enkelt som möjligt.
Man ska det.
Ja. Alltså, när det blir svårt, vet du, är det svårt från början, och det blir ännu svårare om man gör det komplicerat. Det är riktigt korkat. Så du vet, och jag brukar säga så, jag brukar inte ge mig på svåra saker. Alltså. Okay. Det brukar gå fel då. Utan jag måste begripa allting först innan jag ger mig på det.
Ja, det låter rimligt.
Ja, visst.
Ja, verkligen. Ja. Men, det är just det där med estetik om vindkraft, där du sa att det finns ljud och sånt, det leder till stor motstånd också.
Ja.
Även om
visst.
Allmänt tycker folk om vindkraft när det kommer till krutan och att de kanske ska ha i närheten. Mm. Då är det där NIMBY-problemet, not in my backyard. Och det är väl på grund av estetik egentligen.
Ja, men det är så. Men hade de varit tysta, kanske inte tar upp så mycket av utsikten.
Mm.
Helt plötsligt så blir det på ett helt annat sätt.
Ja, ja det tror jag definitivt. Ja. Men för vi har ju funderat lite över det inom kursens gång. Vi har haft en liten projekt där vi skulle komma på en idé. Och jag och två kollegor har ju tänkt att om vi skulle designa en vindkraftpelare, själva stången, inom en kommun bara i Sverige. Och kanske, det kanske skapar lite turism kring det, att det är någonting som kanske kommer att som man kommer prata om. Att på något sätt, att när man börjar tänka på dem, att man börjar tänka också på vindkraft. Och sen att man börjar reflektera över det. Så vår tanke nu är att vi vill genom att designa någonting, genom estetik, försöka förmedla kunskap. Och att den kunskapen skulle kunna kanske öka själva acceptansen. Tror du att det är någonting som är möjligt att genom estetik
överföra? Ja, det är precis det som jag har försökt säga.
Ja, egentligen.
Ja. Så det är precis exakt det. Och det är likadant när vi lägger in sådana här saker som vad har traditionella vindkraftverk för problem med djur. Så är det ju det att de kommer ju uppifrån och fäller ner och halshugger egentligen örnar och så vidare.
Mm.
Medan om de går så här så ser örnarna alla fåglar dem. Så de har inte ihjäl massa fåglar.
Okay.
Och det är också en estetisk grej. Att man ser det liksom som en... De kommer liksom inte farande och halshugger dem liksom.
Nej, det är sant. Ja, nu när jag tänker efter, då, det var exakt det du sa hela tiden.
Ja, så att... Det här är... Men som sagt, jag tror att det där kommer säkert komma. Men det stora jobbet nu är att ta fram de andra källorna som inte är där men som måste vara där för att vi ska få ett 100% förnybart system.
Ja, jag har själv läst en kurs om energisäkerhet och en av de viktigaste sakerna som vi har lärt oss är ju väl att man ska inte ha en energislag som tar monopol. Mm. Det ska vara flera olika om man vill kunna vara säkert. Mm. Okej, men kul. Då går vi vidare till den tredje och sista delen då. Så nu ska vi prata om hållbar design. Och lite mer specifikt om samskapande. För att samskapande är någonting som jag tycker är väldigt behövligt i många olika situationer och att det är väldigt relevant för när man är entreprenör, som du sa tidigare, att det kan leda till en överflöd av kreativitet kanske på något sätt att, och där är det Richard Sennett och hans bok Craftsman. De pratar mycket om hållbar design. Och där ser de att maskineri som vi människor har skapat oftast slutar som fientliga mot oss. Mm. Som till exempel egentligen kolkraft på något sätt. Det har ju varit vår på något sätt vän många år. Det har hjälpt oss att utveckla vårt samhälle väldigt mycket, men nu har det blivit ett problem. Och det som jag tycker är lite speciellt med just vindkraft och vågkraft är ju väl att det är någonting som kommer vara nödvändigt för framtiden. Men på något sätt förenklar det inte vårt liv. Det är ju väl så att man kommer inte få en konstant output av el. Det kräver, ja, men som du säger, lite mer, så kanske många olika energislag för att det ska kunna fungera. Men där tänker jag att det är kanske en samskapande eller en annan samskapande som behövs, som till exempel en samskapare mellan er produkt och en annan produkt, som nämligen energilagringssystem.
Det är ju så här att jag tror att just det här med effekt och energi är rätt viktigt då. Energi är ju integralen över tid med effekt. Och om man har en källa som inte går fullt varje timma, så skapar man ett behov av ett lager där.
Mm.
Och då måste man ha det här.
Mm.
Men om man har en källa som går 100% av tiden så behövs ju inte lagret. Nej. Så den första delen man ska titta på, det är att hitta källor som har väldigt lång, som vi kallar för utnyttjandetid, som går 7, 24, 365 dagar om året. När de avviker lite, då måste man stoppa in lager, eller hur?
Mm.
Och då, hur mycket man stoppar in är ju proportion till hur ofta de går. Och då behöver vi inte börja med de som går minst tid. För då blir det en paradigma att vi måste alltid ha lager. Men så är det inte alls säkert att det är så. Utan det är proportion till hur bra källa du har.
Okej.
Och då, det gäller ju då att förstå då att effekt, energi och tid hänger ihop.
Ja.
Och rita upp det för sig.
Så du menar då att det behöver kanske inte samskapa det med någonting annat?
Nej, det är bara när man inte har liksom letat efter rätt källa, skulle jag säga då.
Okej. Och vilken skulle vara rätt källa?
Nu? Ja, då får man ju ta någonting som påminner om det som vi har som går 7, 24, 365 dagar. Och där är väl geotermin då ganska överlägsen, för den skulle kunna göra det. Men även marina strömmarna skulle faktiskt kunna ligga i närheten med lite lager.
Okay.
Och sen så finns det en gradering på de här källorna. Som ju sämre källa, ju mer lager behövs det.
Mm.
Om vi säger så. Så jag säger inte att man inte ska ha lager. Det är inte det. Men jag säger att man kan välja då om man vill putta pengarna på lagringen eller på källan. Mm. Eller hur?
Absolut.
Och då har vi i första läget, för det är ju den logiska följden då, vi börjar titta på källor med väldigt lång utnyttjandetid, eller hur?
Ja.
Och sen lägger vi på lagret.
Mm.
Medan resten av världen, de gjorde precis tvärtom. De tog källor som är lätta att hitta. Och sen så ösar vi på med lagret då. Men om vi skulle lägga ihop det här till 100% i kostnad, så vet vi alltid att det blir dyrare med låg produktion och mycket lager.
Mm.
Jämfört med en hög produktion och lite lager. Men det här har inte alla insett än, så det är en ny fundering.
Ja,
och för att annars skulle man inte putta in jättemycket pengar på solceller och vindkraft, för de går inte så lång tid.
Mm. Men man skulle kunna kanske med vindkraft och vågkraft tillsammans skapa mer konstant.
Ja, det finns en del som säger det, men jag är det är lite tveksamt. Det är ofta sådana som vill att man ska göra det för att de ska få pengar till vågkraften, som inte orkar stå för vågkraften riktigt. Och då säger jag så här, att den ska ni inte ta liksom. För om det är så att det är lika mycket och de är på samma ställe ute på havs, så kommer vågkraften att bli bättre än vindkraften.
Okay.
Ja, för den har alltid högre utnyttjande tid. Och nu bara, men det här är inte design, utan det är fysik då.
Ja.
För att vi vet, som jag sa, att solen lyser in.
Mm.
Solstolar kan man ta direkt, men det är rätt trubbigt jämfört med om vi låter dem bli omvandlade till vindar. Då är det lite bättre. Om vindarna får blåsa över vatten så blir det ännu lite bättre.
Mm.
Så effekttätheten och energitätheten i vågorna är högre alltså än i vinden. Och allt annat lika så borde det bli bättre med vågkraft.
Mm.
Men då gäller det att man har startat på samma punkt, där man har samma teknologiska utveckling, samma förutsättningar ekonomiskt, samma förutsättningar miljömässigt och allting. Och det har man inte.
Nej.
Så därför så är det ju ett teoretiskt resonemang det jag försöker föra. Men vi har i alla fall börjat i den andan och försöka titta efter de som har högst utnyttjande tid och sen så går neråt. Och det tycker för mig är det en logik.
Ja, alltså det låter logiskt när du väl säger det på det sättet.
Och jag kan ju liksom säga så frågan, lever du efter det, Mats då? Nej, jag håller ju på själv då med rätt mycket solceller och stora batteribankar och så vidare. Och det är det jag håller på att forska lite nu på då.
Mm.
Men det blir ju väldigt otympligt.
Mm.
Det är ju så.
Ja, men samtidigt är det väl bra att man börjar på det också.
Ja, jag skulle nog hellre vilja att de hade spenderat pengarna på andra sidan först och sen så trappat neråt. Men man gjorde precis tvärtom då.
Ja, jag får hoppas att det blir bra ändå.
Ja,
men Seabase, de har tagit över och fortsätter forska.
Ja, de har ju varit hela tiden. Det är bara att de har flyttat land då. Så. Ja.
Jag hade en annan fråga om det där Richard Sennett och hans bok. Det är väl att lite samma sak. Han säger att man på något sätt, det där med material consciousness, att man som hantverkare när man är erfaren kan ha en material consciousness och börja verkligen förstå sin produkt. Jag undrar om du, när du utvecklade din produkt, har du sett naturen som en aktör i själva processen? För han pratar också om någonting som kallas för antropomorfos, och det är en personifiering av en icke-mänsklig enhet. Och då tänker jag, om du har någonsin tänkt kanske på själva vinden eller vågorna som men nästan en medlem av din företag, någon som bidrar direkt.
Jo, men det är ju så här att om man följer fysik, fysikens lagar, så får man den minsta miljöbelastningen.
Okay.
Tar vi det en gång till?
Gärna.
Det här är en fyrkant.
Ja.
Den finns inte i naturen.
Nej.
Träden växer inte fyrkantigt upp.
Nej, det är sant.
Den växer rakt. Mm. Eller hur?
Ja.
Så det här är en mänsklig påverkan.
Mm.
Hade vi gjort den och försökt optimera den ur miljöaspekt, så hade den antagligen blivit rund eller sånt där.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Och det, den tankegången måste man ha klar för sig, att om man följer fysik, och då brukar jag säga Maxwells ekvationer på den elektriska sidan, när vi är Stokes på den strömningsmekaniska och hydromekaniska sidan, och Newtons lagar, så blir produkterna ganska bra. Men försöker du gå in och styra dem, det är då vi börjar sätta iväg. Så tittar du på vindkraftverket då, så är det stålreglering på det. Det är inte så att vi försöker vrida bladen, för då kommer vi in i det här.
Mm.
Utan man försöker vrida den ur varvtalet istället. Ökar eller minskar det. Och då tar den in mindre och mindre energi. Det är precis samma på vågorna. När vi bygger en boj, så gör vi en boj som är anpassad till att naturligt själv effektbegränsa. Inte det att vi har någon klaff som vi ska styra med någon satellitsändare och sånt där. För det är så dönar de på annars.
Mm.
Utan den ska ju fysikaliskt själv dra ner. Och det är ju så man tänkte. Det var ju ett gäng på dåvarande ABB och Westinghouse nu då, som tänkte på Secure som en kärnkraftverken då. De skulle alltså fysikaliskt själv stänga ner sig om det var något som gick fel. Och hela den tanken är baserad på fysik, på den omvärldsfysik vi har. Därför om man ska göra väldigt mycket konstruktioner som ska vara både miljömässiga och det som vi tycker acceptans för i dagens läge, så måste man vara noggrann med fysiken. Då kan man inte bara hoppa över det och säga nej, men det här det håller de bara på i teoretisk fysik, det skiter vi. Utan man får verkligen ta det åt sig och försöka anpassa det in i det hela. Den här klassiska fysiken. Så den är svår då, för det som, när man kopplar flera saker mot varandra, så blir det ju kopplade partiella differentialekvationer. Och det brukar i alla fall mina studenter tycka är jobbigt att lösa. Och det är jobbigt att lösa.
Mm.
Men om man har en positiv grej på, om de löser det, om vi säger så blir det i regel in i helvete bra.
Det blir så?
Ja.
Okay. Det är lite mer kopplat kanske till själva estetiken också.
Ja, precis. Det är runda former, det är inga konstiga hörn, det är inga konstiga liksom det här, utan det är, ja.
Du försöker bara på något sätt skapa en produkt då, som om du ger den tillbaka till naturen,
ja.
Och sen låta de två agera tillsammans.
Och sen ska man ju ha så lite komplicerade material som möjligt. Ofta då ganska så. Under många år så höll vi på här och gick från neodymium järnbor då, som är ett ganska komplicerat material med bra magnetiska egenskaper, till feriter, alltså till järn, som egentligen feriter kommer sig av en biprodukt som man vill bli av med när man gör stålplåt. Va?
Mm.
Och då får vi liksom restprodukt att kunna göra våra magneter med. Och det är det här tankesättet som jag tycker man ska försöka lära ut. Då, att det blir mycket mer acceptans. För, det blir mycket mer hållbart, och det är det vi pratar om.
Mm.
Eller hur?
Absolut. Ja. Och blev det så bara av sig själv, eller blev det också på grund av ekonomiska skäl, också teknisk, det kanske är bättre?
Alltså, följer man fysiken och det blir lägre miljökostnader, blir också ekonomin alltid mycket bättre. För okay. det blir mindre materialåtgång. Det hängde massa saker som liksom man inte... Ja, det finns ju många som argumenterar mot vad jag säger då, för att de har inte riktigt begripet det. Men det här måste man tänka till på ordentligt genom hela systemet.
Okay. Ja, men Mats, tack för den där intervju. Det var superkul att ha det här. Väldigt
tack själv.
Rolig och många input. Ja, då ska vi avsluta dagens intervju och hoppas att ni har tyckt att det var bra.